Och det är det som är lite temat idag faktiskt. Hur kan jag vara viss om min tro? Och det är det som man sjunger den här kören också, att mitt namn är skrivet i livets bok. Tänk vad härligt att varje morgon jag vaknar så kan jag komma ihåg att mitt namn är skrivet i livets bok, om jag är en kristen. Det känns väldigt bra så här att ha alfamaterialet under gudstjänster, för att då kan man lägga upp och sen så kan ju folk ladda hem från internet. Så kan de gå där med freestylen eller mp3-spelare, så kan man ligga på stranden och så kan man lyssna igenom hela alfakursen på stranden. Det är inte illa det. Och sen när man har lyssnat igenom så kan man ju besöka en kyrka, eller kanske tidigare, man upptäcker lite. Därför att materialet i alfa är så slående. Man har ju kommit på vad är det för frågor människor har. Och idag så är det: hur kan jag vara viss om min tro? Och jag tror att det här brottas nog alla med någon gång i livet. Så att många människor är ju faktiskt nöjda med sitt liv precis som det är, utan att blanda in kristendomen. Oftast så kan ju kristendomen, av olika orsaker som vi får tacka oss själva för, uppfattas som någonting som är tråkigt. Men allting går ju att ändra på ju, om man vill. Ofta så är också kristendomen förknippat med vad jag inte får göra. Har ni tänkt på det? Det är väldigt sällan som man har berättat om hur härlig kristendomen är och allt vad jag kan göra och vad den innebär. Utan vårt arv är oftast vad man inte får göra. Och det är ju precis så när man tar körkort också. Du får ju lära dig alla de här förbudsmärkena som finns. Det är ju väldigt mycket av det där, alla skyldigheter som du har. Det är väldigt sällan man får lära sig vilka rättigheter man har i trafiken, utan man ska alltid ta hänsyn till de andra. Det är ju inte fel det. Men ibland när en människa har läst och så har de kommit på vad som är själva grunden till kristendomen, så kan inställningen till kristendom ibland förändras. Fast beslutet är för många människor att det här med kristendom, det tar man på livets slut, någonstans på dödsbädden, när man känner att nu kan jag bli kristen. Men det intressanta är ju det här att dödsbädden, ingen av oss vet ju när den inträffar. Om det vore så enkelt att vi visste att den här dagen, just då i kalendern, då är det slut, ja, det är klart, då skulle jag kunna planera in det där en timme innan ju. Men så vet vi inte. Orsaken till det här är att många missar vad kristendomen egentligen handlar om. Kristendomen är ju en personlig relation med Gud. Det är där den är. En Gud som älskar oss och som bara vill oss vårt bästa. Det finns en känd författare, C.S. Lewis, och han beskriver gudsmötet med följande ord: överfallen av kärlek. Tänk vad mäktigt att Guds relationen handlar om att bli överfallen av kärlek. Vilken beskrivning. Aposteln Paulus, han beskriver kristendomen som så här, relationen: den som är i Kristus är en ny skapelse. Inte min utsida, den kommer ju fortfarande se likadan ut. Men det handlar om en relation. Min insida blir en ny skapelse. Men det är ju så att vi som människor, vi är olika allihopa. Och jag har varit med om många erfarenheter när människor har blivit kristna. En del märker en omedelbar skillnad. Om man ser på dem, de hoppar både högt och lågt och skrattar. Och de liksom lever ett väldigt nästan rus av det här. Och det blir en omedelbar skillnad här, så här, på en gång. För andra så kommer det mer successivt. Man går och suger på karamellen. Jag är sån här som tuggar på allt godis. Så att när man äter turkisk peppar, jag tuggar på dem, så där kommer ju effekten på en gång. Och andra, de går och drar lite på det här. Det tar lite längre tid. Men det är inte det viktiga, om jag tuggar sönder karamellen eller om jag går och suger lite på Jesus ett tag. Det väsentliga är att när vi tar emot Jesus, så blir vi Guds barn. Det är det det handlar om. För att det är ju då den nya relationen börjar med Gud. Aposteln Johannes säger så här: men åt alla de som tog emot honom, Jesus alltså, gav han rätten att bli Guds barn åt alla som tror på hans namn. Goda föräldrar, och det får väl jag själv ställa mig numera, vill ju att barnen ska växa upp i en trygg miljö. Det tror jag att alla föräldrar har som önskemål och längtan, att relationen mellan föräldrar och barn ska vara bra. Och på samma sätt så vill Gud att vi ska bygga vår relation till honom, att vi ska vara trygga i relationen med honom. Vi ska känna trygghet. Fast om jag då inte kan säga att jag är en kristen, då kan det ju bli lite jobbigt med det här och kanske lite otryggt. Om jag skulle fråga människor som sporadiskt besöker kyrkan ibland, som alltså som har klart uttalat att jag är inte kristen, jag är inte frälst, jag tror inte på Jesus. Men det finns ju tillfällen när människor går i kyrkan. Vi har ju jul, påsk, allhelgona, sen har du bröllop, begravningar och dop, lite sånt där. Det finns några tillfällen när de flesta besöker en kyrka. Om vi skulle fråga dem här, och så skulle vi fråga dem: är du kristen? Så skulle några kunna svar skulle kunna vara så här: ja, men inte utifrån någon verklig upplevelse av en relation till Gud. På sätt och vis. Någon annan säger: möjligen, jag tror det. Någon annan säger: jag vet inte, antagligen. Eller så har de som säger: usch då. Och sen har vi den här intressanta gruppen som säger: nej, snarare halvkristen. Jag har inte hittat det här riktigt i Bibeln än med halvkristen, men... Och så finns det de som säger: ja, jag tror på Gud. Men så ska vi komma ihåg att säga att jag tror på Gud, det är inte samma sak som att vara kristen. Kristendomen hör ihop med Jesus Kristus. Så det är två skilda saker. Sen finns det de som också säger att de påstår sig vara kristna därför att: ja, mina föräldrar döpte mig som barn. Det finns de som säger: ja, jag tillhör Svenska kyrkan, därför är jag kristen. I Nya testamentet så står det klart och tydligt att vi kan och får vara säkra på att vi är kristna och har evigt liv. Aposteln Johannes skriver så här i första Johannesbrevet, kapitel 5 och vers 13: detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv. Om man nu lyssnar på de här exemplen som folk säger, man frågar om de är kristna, så ser man snart skillnaden emellan. Men hur kan jag vara viss om min tro? Som Johannes sa igen: detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv. Jag vet inte hur många som har ett kamerastativ hemma. Jag har ett litet till digitalkameran. Och det finns det tre ben på. Jag vet inte om det finns trebenta kamerastativ. Det enda jag vet idag, det är att kontorstolar ska ha fem ben däremot. När man gör såna skyddsronder så står det på skyddsrondspappret: har kontorstolen fem ben? Förmodligen så tippade väl folk när de hade fyra ben. Och då kan man ju undra hur det går med tre ben på ett kamerastativ. Men tydligen så är det som är stabilast. Det blir, ja, allting, det funkar på tre ben. Man behöver inte lägga på ytterligare. Och det är ju så att kamerastativets tre ben, om vi nu tar bilden, det är samma sak som att vi har gemenskapen med Gud, med Fadern, Sonen och den helige Ande. Treenigheten. Det finns ingen fyr- eller femenighet. Det räcker med tre. Och där har vi tre bitar som vi står på, liksom ovanpå toppen. Det första är löftena som Fadern ger oss i sitt ord. Det andra är det offer som Sonen Jesus gör för oss på korset. Och det tredje, den visshet som den helige Ande ger oss i våra hjärtan. Det här blir alltså Guds ord, Jesu verk och den helige Andes vittnesbörd. De här tre benen. Och sen är vi fastskruvade som kristna på toppen. Och där sitter vi stabilt. Om vi tar det första, Guds ord. Om vi som människor bara skulle lita på våra känslor. Om vi bara hade känslan att lita på. Då kan vi var och en själva gissa lite hur det skulle gå. Då skulle vi förmodligen aldrig vara säkra på någonting. Om det var bara känslorna. För du vet, känslorna, de går upp och ner. Det är som berg- och dalbana. Ena gången så går det långsamt uppåt och sen är vi på toppen. Och rätt som det är så går det bara rakt ut för. Det finns ju människor som lever på bergets topp ena dagen och sen är de i djupaste dalen andra dagen. De går upp och ner. Och det här påverkas av många saker. Det kan vara vädret. Jag kanske har planerat en picknick idag. Med familjen, med några goda vänner. Och så vaknar jag. Och så bara ösregnar det. Det kommer 35 mm under dagen. Jag har tagit ledigt från jobbet för att ha den här picknicken. Och då vet ni vad som kan hända ibland. Det kan vara så att frukosten gick åt skogen av olika orsaker. Jag kanske inte hann med kaffet. Jag kommer till jobbet och jag möts av en kommentar av en arbetskollega. Det finns mycket. Känslor är föränderliga och de kan vara förrädiska ibland också. Och ibland så behöver människor olika mediciner för att hålla ordning på dem. Men löftena i Bibeln, som är Guds ord, de förändras aldrig. Och de är fullkomligt tillförlitliga. De förändras aldrig. Vi kan göra lite omändringar när människor gör nya översättningar till modernare språk. Men de förändras inte. De är kvar. Oavsett hur jag känner det. Missa morgonkaffet spelar ingen roll. Jag kan slå upp Johannes 3:16. Det står samma sak i Johannes 3:16. Oavsett vad som hände. Och det finns många löften i Bibeln. Ett av dem som kanske är mest betydelsefullt är hämtat ur Uppenbarelseboken. För där säger Jesus: se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Det här ordet finns ju kvar varenda dag i Uppenbarelseboken. Det fanns en konstnär som inspirerades av just den här bilden, eller av versen. Och så gjorde han en målning efter den här versen. Och den visar Jesus stående framför en dörr som är övervuxen av murgröna och ogräs. Dörren representerade ingången till en människas liv. Personen i fråga hade aldrig bett Jesus komma in. Därför hade allt det här växt upp med murgröna och ogräs. Men Jesus, han hade stått där och knackat på dörren under lång tid. Och väntat på ett svar. För att Jesus ville komma in. En person som betraktade tavlan insåg att det var ett misstag gjort på den här. Och påpekade för konstnären att, hör du, den där dörren har ju inget handtag på utsidan. Det är något fel. Då säger konstnären att nej, det är inte alls något fel. För att det är precis så det här, så det är. Hjärtats dörr har bara ett enda handtag. Det sitter på insidan. Det är bara där det finns. Jesus kan aldrig ta tag i dörren och öppna den och gå in själv. Människan måste alltid ta ett eget beslut. Med andra ord, om vi själva gör det här så släpper vi in Jesus. Men vi måste också själv öppna hjärtats dörr. Och när vi en gång har sagt ja till Jesus, vi har öppnat från insidan och öppnat dörren, så säger Jesus som så här: jag är med er alla dagar till tidens slut. Det var ett av de sista löftena Jesus gav till lärjungarna. Jag är med er alla dagar till tidens slut. Det var Guds ord. Och det finns många, många mer löften. Jesu verk, inträdet till himlen, hänger inte på hur jag eller ni lever. Om det skulle vara så att på grund av mina gärningar kommer jag till himlen, då skulle jag nog få tillbringa min evighet någon annanstans. Och jag vågar nog säga att de allra flesta människorna av oss som finns här och som finns i den här bygden, de skulle inte komma till himlen om det var gärningarna det handlade om. Men den goda nyheten, vänner, det är att det hänger inte på mig i det här fallet. Tänk vad härligt. Vi har ju nog bekymmer ibland ändå. Mitt inträde till himlen, det hänger på vad Jesus har gjort för just mig och dig. Konsekvensen av vad Jesus gjorde på korset är att alla har en möjlighet att få evigt liv. Som gåva. Den går inte att köpa. Den går inte att förtjäna. Och jag kan inte ge bort den till någon. En gåva kan aldrig förtjänas eller köpas. Den kan bara tas emot i tacksamhet. Det är det enda. Och allt började med Guds kärlek. Johannes 3:16. Ty så älskade Gud hela världen. Och så vitt jag vet så innefattar världen också Smedjebacken och Ludvika. Den finns på planeten jorden. På korset så tog Jesus alla våra synder och felsteg på sig. Alltihopa. Och det gjorde han i kärlek till människan. Vi står inte i tacksamhetsskuld. Vi brukar göra det ibland när folk har gjort något bra till oss. Vi kan aldrig stå i tacksamhetsskuld till Jesus. Det enda man kan göra är att ta emot gåvan om förlåtelse. Paulus säger så här i Romarbrevet 8:1. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Jesus Kristus. Det var Jesu verk. Och andens vittnesbörd då? Det är det här, det som jag tycker är allra härligast. Det var när en människa blir kristen så kommer den helige ande in för att bo i människan. Av allt som den helige ande gör oss i oss så finns det två intressanta aspekter som hjälper oss att få en förvissning om vår gemenskap med Jesus. Den första är att den handlar om att anden inifrån, anden skapar ett nytt, som Bibeln säger, sinnelag. Och den gör oss lika Jesus. Tänk vad mäktigt att jag som människa med anden i mig får bli lik Jesus. Jag kan inte bli Guds son, men jag blir lik honom. Och detta kallas för andens frukt, som är, eller man säger frukter ibland. Och det är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjuk och självbehärskning. Det står i Galaterbrevet 5:22-23. Och nu så här härligt att det här går inte att välja bort och bara ta några bitar. Att om man har dåligt humör så kan man ju inte bara vara, ha kärlek och glädje och välja bort vänligheten. Alltihopa där ingår i paketet från anden. Det är andens frukt. Och förändringen i vår karaktär, i vår personlighet, den kommer ju märkas på omgivningen. Har ni tänkt på det? Det är där det märks. Men ska vi också påpeka att det här sker ju sällan över en natt. Det tror jag också vi har upptäckt. Om jag planterar ett träd idag så kommer inte jag gå och plocka äpplen på dig imorgon. Så långt har inte mänskligheten kommit i vetenskapen än. Det tar ju tag. Och vissa träd växer fortare och andra långsammare. Men så småningom bär det frukt. Under förutsättning att det får rätt vård. Det är också viktigt. Men förutom de här underbara förändringarna i vår karaktär, så bör också förändringarna visa sig i våra relationer. Både till Gud och till andra människor. En ny kärlek växer fram till Fadern. Till Gud alltså. Till Sonen och den helige Ande. För när det var något religiöst på radion eller tvn, eller när det var morgonandakt eller kvällsandakt eller gudstjänst på tvn, så kanske vi stängde av tvn eller så skruvar vi ner ljudet. Det som händer nu, det är att nu sätter vi på tvn och så höjer vi volymen. Så kan man sätta den nära grannens vägg, så kan man skruva upp lite extra så grannen får höra förmiddagens högmässa någonstans eller morgonandakt på radion. Och det här, att jag helt plötsligt börjar titta i tv-tablån eller radion, när är det kristna program? För att jag vill höra på dem. Eller jag söker på tv på andra kanaler, det finns ju mycket med satellit nu. Ja, på internet kan jag söka. När jag börjar söka efter det kristna budskapet, så kan det vara tecken på att jag fått en ny kärlek till Gud. För att nu vill jag ha det här istället som jag förut stängde av. Men vår attityd till andra människor, det förändras också. Innan jag bjöd in Jesus i mitt liv så kanske jag inte var så intresserad av människor. Jag kanske mest tänkte att, vad brukar man säga? Sköt dig själv och skit i andra, brukar man ju säga. Och så är det på sådana småorter på helger när föräldrar kanske ut och föräldravandrar. Och man hittar grannens dotter eller son full i ett buskage. Så är det ofta så på sådana småorter att, jag ska inte säga att alla gör så, men många gör så att det här bryr jag mig inte om. Därför att det är ju grannens barn och de får ta hand om sina själv. Men när Jesus kommer in i mitt liv, då inträffar något annat. Vet ni vad? Då börjar jag bry mig om mina medmänniskor. Jag börjar bry mig om grannen. Jag börjar bry mig om grannens barn. Så hittar jag deras son eller dotter, så tar jag tag i dem. Så kanske jag ringer hem till föräldrarna. Eller så släpper jag hem dem till föräldrarna faktiskt. Därför att jag har en omsorg. Jag bryr mig om dem helt plötsligt. Jag kanske möter en annan människa som behöver min hjälp. Och har jag då möjligheten och resurserna, så hjälper jag istället för att säga jag bryr mig inte. Och innan jag blev en kristen så kanske jag undvek andra kristna människor. Och det kan ju vara så ibland. Därför att man har förutfattade meningar om kristna människor. Har ni hört vad tokigt? Det finns så mycket tankar om att kristna är på ett visst sätt. Men kommer man hit till oss här, så kommer man ju snart upptäcka, ja, men det här var ju riktigt trevliga människor. Och då hoppas jag att icke-kristna människor ska uppleva i varenda kyrka de går in, att de ska känna, ja, men vilka härliga människor. Att jag inte upptäckt det här förut. Nu är jag 72 och ett halvt år och 3 dagar. Och varför har jag inte upptäckt det här med kristna människor förut? Men det är så roligt att umgås med dem. Istället för mina grannar eller arbetskollegor. De ska bara sitta och dricka öl och vin och prata skit och hitta på allt annat. Och varje måndag morgon så berättar de bara om sina bravader. Ja, nu när jag var 72 och ett halvt år och 3 dagar. Så kan jag gå tillbaka hela mitt liv och se. Det enda vi gjort på arbetsplatsen. På måndag pratar vi om helgens bravader. Och på torsdag och fredag så börjar vi prata om vad vi ska göra på helgen. Men de här människorna, de är helt annorlunda. Men vad tokigt. Men nu har jag några år kvar. Jag kan få umgås med de här. Så att istället för att dra sig från kristna människor, så känner man samhörighet. Det var några bitar. Men förutom de här bitarna som märks utåt, därför att ingen ska säga att när man blir en kristen att det inte blir en markering utåt, för att det märks på något sätt utåt på något sätt. För att annars så får vi nog titta på lite i omvårdnad vad som har hänt. Men den helige ande ger oss i sitt inre en upplevelse av Gud. Han skapar just ett djup och personlig visshet om att vi är Guds barn. Det händer ju ibland. Morgnar, vi vaknar kanske en dag. Vi kanske har mött en människa. Ibland så finns de här som jag ibland skulle fråga sig om de är kristna. Men de kommer och så dunkar de till oss i huvudet. Så säger de, är du verkligen kristen som beter sig så där? Sen ska man kanske inte granska deras beteende. För att då hamnar kristendomen i helt annan dagar. Men vi möter människor ibland som gör så. Det kan vara något annat som har hänt, vad som helst. Då kan jag ta fram ett nya testamente. Och så kan jag läsa Johannes 3:16. Att ty så älskade Gud hela världen att han utgav sin enfödde son, Jesus alltså, för att var och en som tror på honom, på Jesus, ska ha ett evigt liv. Kan jag gå och smaka på det här ordet en stund och fundera på det. Och sen, när jag har gjort det, så kan jag gå vidare till Romarbrevet 10 och vers 9-10. Där står det att om jag med min mun bekänner att Jesus är Herre och att Gud har uppväckt honom från de döda, så är jag frälst. Och sen så kan jag ta det här tredje ordet då ifrån första Johannesbrevet kapitel 5:13. Där säger Johannes, Detta skriver jag till er som tror på Guds sons namn, för att ni ska veta att ni har evigt liv. Hur kan jag vara viss om min tro? Bibeln ger oss så mycket fasta löften som jag får gå tillbaks till varje dag när jag behöver. Det är för att den onde, djävulen även kallad, eller Satan, vill ju plocka bort det här från oss. Han vill ju säga att du duger inte som kristen. Och han plockar upp och säger: se vad du har gjort nu. Och så kommer en det ena, en det andra. Och ibland så kanske jag har misslyckats i livet på något annat område. Och så tvivlar jag på: är jag verkligen en kristen? Eller ni vet, bönesvaret uteblev. Så tänker man: har Gud övergett mig? Finns han inte längre? Då kan jag gå tillbaks till Nya Testamentet. Så kan jag läsa de här bibelställena. Det var bara tre. Det finns många, många mer. Som säger att gör du det här, då är du en kristen. Då är du frälst. Du tror på Jesus. Tänk vad härligt. Det är sådana här, liksom, det blir liksom slut på argumentationen. För att löftena bara står där. Och ibland kanske man får en liten lapp där de uppskrivna får ta fram och läsa. Och veta att löftena är sanna. Det är det som är så härligt. Sånt utsätts man ju för ibland som chef. Det kan alltid finnas funderingar på: är man bra, är man dålig? Och det kan man alltid lägga olika aspekter på. Men jag är och förblir en kristen utifrån vad Guds ord säger. Och det är det som är så skönt. Att kunna leva i det här. Det är en trygghet. Det är ingen otrygghet. Det är för att Bibeln förändras aldrig där. Och nu när vi ska gå in och fira nattvard, så är det återigen en påminnelse om: vad gjorde Jesus på korset? Han dog där för hela mänskligheten. Som Uppenbarelseboken säger: Jesus, han knackar på. Och ni öppnar och tar emot honom, så vill han gå in och hålla måltid med mig. Och idag ska vi ha måltid, nattvarden, för att påminnas om det här. Och innan vi går in i nattvarden, så bara ska vi få vara ett tacksamhet till Jesus, vad han har gjort för oss. Och jag känner att det här är en sån härlig sång, den här. Den är så enkel. Att bara få tacka Jesus för att jag får vara en kristen. Mikael, känns det härligt att vara kristen? Är du säker på att du är kristen? Men varför är du där då? Så enkelt var det. Så här enkel kan bönen vara för att bli en kristen. Svårare än så är det inte här i livet att bli en kristen. Ibland har det gjorts mer komplicerat än nödvändigt. Jag ska bara läsa den här före innan vi ber. Himmelske far, jag är ledsen för allt jag gjort i mitt liv som varit fel. Här kan man stanna upp några sekunder och be om förlåtelse för något speciellt som just du upplever att du har på ditt samvete. Käre Gud, förlåt mig. Jag vill nu vända mig bort från allt som jag vet är ont och fel. Tack för att du sände din son Jesus för att dö på korset för mig, så att jag kan få förlåtelse och bli fri. Från och med nu vill jag följa och lyda Jesus som min Herre. Tack för att du erbjuder mig förlåtelsens gåva och din heliga ande. Jag vill ta emot den gåvan nu. Gud, kom in i mitt liv med din heliga ande och stanna kvar hos mig för alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Och så amen, som betyder ske. Jag ska alldeles strax be här. Och sen när vi bett klart så ska vi börja med nattvarden här. Och man kommer i den turordning man själv känner att man vill gå. Och när vi är klara med nattvarden så ska vi ha en stund av förbön. Där man kan få komma fram och få personlig förbön för någonting, vad som helst. Herre Jesus, jag bara tackar dig och prisar dig för vad du har gjort på korset. Jesus, jag tackar dig för att det är så enkelt att bli en kristen. Jesus, jag tackar dig för varje människa som ber en bön med några ord om att bli en kristen. Och Herre, jag bara tackar dig och prisar dig. Tack att vi får fira den här nattvarden till minne av vad du har gjort på korset. Jesus, jag tackar dig för var och en som finns här den här förmiddagen, som får vara med och fira nattvard tillsammans. Tack för din underbara förlåtelse, Jesus. Tack för var och en som finns med i den bönen som finns på overheaden som jag läste. Jesus, jag bara prisar dig och ärar dig. Jag tackar dig. Jesus. Jesus. Det är inte så att man behöver be den här bönen med höga ord. Man kan be den i hjärtat, viskande för sig själv. Så enkelt är det. Så jag låter den här ligga kvar på overheaden under nattvarden, under förbönen. Ibland kan man behöva fundera en stund innan man tar sig beslut på något sätt.